Välkommen till del 5 utav genomgången av profeten Daniels bok. Vi följer min utläggning. Vilken Gud kan då rädda er? Utläggning av Daniels bok. Låt oss knäppa våra händer och be. Herre, öppna våra ögon så att vi kan skåda undren i din undervisning. Amen. Kapitel 4. Nebukadnessars dröm om det avhuggna trädet. Nebukadnessar hade blivit ödmjuk genom händelsen med den brinnande ugnen. Han levde efter detta till en början i lugn och ro i sitt palats och var lycklig, vers 1. Men efter en tid fick han en dröm som skrämde honom, vers 2. Nebukadnessars andra dröm. Liksom när Nebukadnessar hade haft sin första dröm kallade han till sig Babylons vise för att tyda den, men ingen kunde, vers 3 och 4. Skillnaden mot förra gången var att denna gång krävde inte kungen av dem att de dessutom skulle kunna tala om för honom vad han hade drömt. När ingen av de först tillfrågade kunde tyda drömmen fick Daniel, eller Belteshazzar som han kallades, uppdraget. Kungen sa till honom: Belteshazzar, du som är den främste bland spåmännen, jag vet att heliga gudars ande bor i dig och att ingen hemlighet är för svår för dig. Säg mig vad jag såg i min dröm och vad det betyder. Så fick Daniel lyssna till Nebukadnessar då denne beskrev sin dröm. Vers 7b till och med 9. Jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden, och det var mycket högt. Trädet var stort och väldigt och så högt att det nådde till himlen och syntes till jordens ände. Lövverket var vackert och det bar så mycket frukt att det hade mat åt alla. Markens djur fanns skugga under det och himlens fåglar bodde på grenarna. Allt levande fick sin föda från det. Så långt in i drömmen tycktes allt vara gott och väl. Men när kungen sen utvecklade fortsättningen av drömmen blev det uppenbart varför drömmen hade oroat honom så mycket. Vi ser i vers 10 till och med 14 följande vad kungen säger. I den syn som jag hade på min bädd såg jag hur en helig väktare steg ner från himlen. Han ropade med hög röst och sa: hugg ner trädet och kapa grenarna, riv bort lövverket och strö ut frukten, så att djuren under trädet flyr sin väg och fåglarna flyger bort från grenarna. Men stubben med rötterna ska lämnas kvar i jorden bland markens gräs, bunden med kedjor av järn och koppar. Den ska fuktas av himlens dagg och ha sin lott med djuren bland markens örter. Hans hjärta ska förvandlas från ett mänskligt hjärta så att han istället får ett djurs hjärta, och 7 tider ska gå fram över honom. Så är det bestämt genom väktarna, och så är det befallt av de heliga, för att de levande ska veta att den högste råder över människors riken. Han ger dem åt vem han vill och upphöjer den ringaste bland människor till att härska över dem. Daniel förklarade inte för kungen vem eller vad den helige väktaren var som steg ner från himlen och förkunnade att trädet skulle huggas ner. Men vi förstår att det är en av Guds heliga änglar som är ivriga att utföra Guds verk. Att denne ängel kallas väktare beror på att de heliga änglarna aldrig sover utan alltid vakar. Att de alltid är beredda att uträtta Guds vilja. Saltaren 103, vers 20 och 21. Att de alltid står inför Guds ansikte. Daniel 7:10, Matteus 18:10. Och att de vaktar människorna. Saltaren 34:8, Hesekiel 9:4, Första Korintierbrevet 11:10 och Hebreerbrevet 1:14. Att ängeln kallas helig är för att skilja honom från den onde ängeln som också vakar, men till människans fördärv. Job 2:1 och 1 Petrus 5:8. En vers vållar problem att förstå. Det är vers 14. Så är det bestämt genom väktarna, och så är det befallt av de heliga. Här syftas möjligtvis på Gud själv och hans rådslut. Så uppfattar till exempel Geseli Bibelverk saken. Att det talas om väktare och heliga i pluralis beror i så fall på att Gud, som är treenig, på flera ställen omtalas utifrån sin pluralitet vad gäller gudomspersonerna. Vi kan jämföra med Första Mosebok 1:26, Första Mosebok 3:22, Första Mosebok 20:13 och Första Mosebok 35:7, Jesaja 6:8 och Jesaja 48:16. En annan förklaring är att Gud tillsammans med sin hovförsamling av änglar beslutat att drömmens innehåll ska bli verklighet. Så uppfattar Andrew Steinman saken i sin kommentar Daniel, sidan 237. På några ställen i skriften beskrivs hur Gud håller rådslag tillsammans med sina änglar. Saltaren 82:1, Första Kungaboken 22:19 till och med 23 och Job de två första kapitlen. Nebukadnessars sista ord om drömmens innehåll pekar på ett slående sätt fram emot Jesus Kristus. Han säger om Gud och människornas riken att han ger dem åt vem han vill och upphöjer den ringaste bland människor till att härska över dem. Vers 14. Jesus blev i sin förnedring på korset den ringaste av människor. Han säger i Saltaren 22, vers 7. Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor och föraktad av folket. Efter sin uppståndelse sa han emellertid följande ord, vilka proklamerar hans eviga kungavälde. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Matteus 28:18. Se även Filipperbrevet kapitel 2, vers 6 till och med 11, om hur Jesus blir den ringaste för att sen bli härskare över alla. Men vad betyder drömmen? När Daniel fick höra Nebukadnessar återberätta den blev han bestört och sa sen att trädet som ska huggas ner är Nebukadnessar själv. Denne hade vuxit sig stor och mäktig, men skulle stötas ut från människorna och tvingas bo bland markens djur och äta gräs som en oxe och fuktas av himlens dagg. Detta skulle ske under 7 tider, vilket somliga tolkar som 7 år, medan andra menar att det syftar på en för oss odefinierad, men av Herren bestämd tidsperiod. Kungens förnedring skulle bli en läxa för honom. Han skulle ödmjukas i sitt högmod och besinna att Herren är Gud. När han besinnat detta skulle han få tillbaka sitt rike. En stubbe med rötterna hade ju lämnats kvar. Så följer Daniels råd. Därför, o konung, låt mitt råd behaga dig. Gör dig fri från dina synder genom att göra gott, och från dina missgärningar genom att vara barmhärtig mot de fattiga, om din framgång ska bestå. I vers 24. Synda förlåtelse genom goda gärningar? Frågetecken. Rådet från Daniel hur Nebukadnessar ska bli fri från sina synder har vållat svårigheter. Kan man verkligen bli fri från synderna genom att göra gott, och från sina missgärningar genom att vara barmhärtig mot de fattiga? Är det inte genom tron alena som vi blir rättfärdiga inför Gud? Faktum är att de romerska katolikerna på 1500-talet använde dessa ord av Daniel för att angripa reformationens huvudlära, att vi för Jesus skull genast får komma till Gud sådana som vi är, genom tron alena, för Jesus skull alena, inte på grund av våra botgöringar. I en av våra bekännelseskrifter, den Augsburgska bekännelsens apologi, behandlar Melanchthon Daniels råd till Nebukadnessar. Han skriver i försvar mot de romersk-katolska teologerna följande, och det finner vi på sidan 145 och framåt i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Mot oss anföra de även vissa andra ord som handlar om gärningar. Daniel kapitel 4. Friköp dig från dina synder genom allmosor. Även dessa ord innehålla intet för oss olägligt, om motståndarna icke foga något till dem. Ty de innehålla 2 ting. Det ena är framhållandet av såväl lagen som bättringen, det vill säga omvändelsen. Varigenom de som göra vad ont är anklagas och bjudas att göra gott. Det andra är löftet som tillägges. Men här står icke ytterligare något skrivet om att synderna förlåtas utan tron, eller att gärningarna i och för sig utgöra försoning. Men vid framhållandet av lagen börjar vi alltid förstå dessa 2 ting. Dels att vi icke kunna fullgöra lagen om vi icke bliva på nyttfödda genom tron på Kristus. Så som Kristus säger, mig förutan kunnen i intet göra. Dels att så som vi på sin höjd kunna fullgöra vissa lagens yttre verk, vi börja fasthålla vid denna allmänna grundsats som tolkar hela lagen. Utan tro är det omöjligt att täckas Gud. även som vid det evangeliska ordet, att vi genom Kristus hava tillträde till Fadern. Ty det står fast, att vi icke rättfärdiggöras genom lagen. Vartill skulle eljest Kristus och evangeliet behövas, om det vore nog med att predika lagen? Melanchtons poäng är alltså att Daniel predikar lag och evangelium för Nebukadnessar. Han menar även att vi utifrån andra bibelord ska underförstå att a. lagen inte kan fullgöras utan tron på Kristus, och b. att det endast är genom Kristus som vi har tillträde till Fadern. Vi ska alltså låta skrift förklara skrift, vilket alltid är en god tolkningsregel. En omständighet som försvårar förståelsen är den svenska översättningen. En annan möjlig översättning av vers 24 ser ut så här. Gör dig fri från dina synder med rättfärdighet. Eftersom det ordagrant i den hebreiska grundtexten står och din synd med rättfärdighet bryt bort. Daniel säger alltså att den enda boten genom vilken kungens synd kan tas bort är genom Guds tillräknade rättfärdighet som ges som en fri gåva. Denna gåva leder sen till att kungen, ifall han genom tron omfattar den, gör gott och blir barmhärtig mot de fattiga. Sådan är nämligen den rättfärdiggörande trons frukt. Melanchthon fortsätter, och det har vi på sidan 147 och framåt i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Så kräver även Daniel i sin predikan tro. Ty icke ville Daniel att kungen blott skulle giva allmosor, utan han inbegriper hela bättringen, det vill säga omvändelsen. Då han säger, friköp dig från dina synder genom allmosor. Det vill säga, friköp dig från dina synder genom en förändring av hjärta och gärningar. Men härtill kräves just tro. Och Daniel förkunnade för konungen mycket om dyrkan av Israels ende Gud. Och han vände konungens sinne icke blott till att giva allmosor, utan ännu mer till tro. Ty det finns en utomordentlig bekännelse av konungen om Israels Gud. Icke någon annan Gud finnes som kan hjälpa såsom denne. Daniels predikan består så av två delar. Den ena delen innehåller bud om det nya livet och det nya livets gärningar. Den andra delen består däri att Daniel ger åt konungen löftet om syndernas förlåtelse. Och detta löfte är icke någon lagens predikan, utan i sanning ett profetiskt och evangeliskt ord som Daniel vill skola mottagas genom tro. Ty Daniel visste att syndernas förlåtelse var i Kristus utlovad icke blott åt Israel utan även åt alla hedningar. Eljest hade han icke kunnat lova konungen syndernas förlåtelse. Ty det är icke en människas sak att, särskilt i syndanöden, utan ett tydligt Guds ord beträffande Guds vilja, vara övertygad om att Gud upphör att vredgas. Så som Daniels ord själva lyda, talade de ännu tydligare om hela bättringen, det vill säga omvändelsen, och uttala ännu klarare löftet. Friköp dig från dina synder genom rättfärdighet och från dina missgärningar genom att öva barmhärtighet mot de fattiga. Dessa ord giva föreskrifter om hela bättringen, det vill säga omvändelsen. Ty de påbjuda att konungen skall bliva rättfärdig och därefter att han ska göra vad gott är och, vilket särskilt är en konungs uppgift, försvara de elända mot oförrätt. Men rättfärdigheten är hjärtats tro och synderna utplånas för priset av bättringen, det vill säga omvändelsen. Det vill säga ansvaret och skulden upphäves i när Gud förlåter dem som göra bättring, det vill säga omvändelse. Så som det står skrivet i Hesekiel kapitel 18. Men härav får man icke draga den slutsatsen att Gud förlåter för de efterföljande gärningarnas och allmosornas skull, utan han förlåter för sitt löftes skull, de som omfatta löftet. Och detta löfte omfatta blott de som verkligen tro och genom tron övervinna synd och död. De på nytt födda böra bära sådan frukt som tillhör bättringen, det vill säga omvändelsen, så som Johannes säger. Därför tillägges löftet: se, du ska bliva botad från dina brister. Så långt Melanchthon. Det är för övrigt anmärkningsvärt hur djärvt och fritt från all inställsamhet Daniel predikade för den mäktige kungen om dennes synder och överträdelser. Endast därför att Daniel så rättframt förkunnade lag och evangelium var det möjligt för kungen att kunna bli omvänd. Så skedde dock dessvärre inte vid det här tillfället. Efter det att Daniel hade hotat med lagens straff står det att allt detta hände med kung Nebukadnessar. Vers 25. Han ödmjukade sig alltså inte. Han vägrade att erkänna sin litenhet och det faktum att det är Herren som är Gud. Nebukadnessars sjukdom. Det blev ödesdigert att Nebukadnessar inte följde Daniels råd. Vi läser vad som sen hände, vers 26 och 27. 12 månader senare gick kungen omkring på taket av det kungliga palatset i Babel och han tog till orda och sa: här är det stora Babel som jag har byggt upp till ett kungavälde med min starka makt till ära för mitt majestät. Nebukadnessars byggprojekt i Babylon var legendariska. Palats, tempel och kanaler. Det mest berömda av var Babylons hängande trädgårdar som räknades till antikens 7 underverk. Felet var att kungen själv tog åt sig äran av allt detta. Straffet kom genast. Han drabbades av en fruktansvärd sinnessjukdom som kallas boantropi, vilket innebär att man tror sig vara förvandlad till en oxe. Hans självhävdelse och högmod ledde honom alltså in i en 7 tider lång sinnessjukdom. I samma ögonblick, läser vi i vers 30, gick ordet i uppfyllelse på Nebukadnessar. Han blev utstött från människorna och måste äta gräs som en oxe. Himlens dagg fuktade hans kropp till hans hår växte och blev som örnfjädrar och hans naglar blev som fågelklor. Efter 7 tider, vi vet inte hur lång tid detta innebär, tillfrisknade han och gav åter äran åt himlens Gud. Han sa, vers 31-34, men när den tiden hade gått lyfte jag, Nebukadnessar, min blick till himlen och fick tillbaka mitt förstånd. Då lovade jag den högste, jag prisade och ärade honom som lever i evighet. Hans välde är ett evigt välde. Hans rike varar från släkte till släkte. Alla som bor på jorden räknas för ingenting. Han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom, vad är det du gör? Vid samma tid återfick jag mitt förstånd och jag fick tillbaka min härlighet och glans till ära för mitt rike. Mina rådsherrar och stormän sökte upp mig och jag blev på nytt insatt i mitt rike och fick ännu större makt. Nu prisar, upphöjer och ärar jag, Nebukadnessar, himlens kung, för alla hans gärningar är sanning och hans vägar rätta, och han kan ödmjuka dem som vandrar i högmod. Många människor anser att Nebukadnessars sjukdom nu tagit en ny vändning, att han börjat få religiösa griller. Men så sund som Nebukadnessar nu blivit hade han aldrig varit förut, och han förstod att han egentligen varit vansinnig, inte bara under 7 tider utan i hela sitt liv. Han såg hur dåraktig han varit som upphöjt sig själv. Men nu lovade, prisade och ärade han den högste, vers 31. Han tackade Gud och sa att riket är hans. Han tackade till och med Gud för sin sjukdom, eftersom hans högmod hade blivit kväst genom den, vers 34. Nu kunde han se klart vem han själv var och vem som är Gud. Det slutade lyckligt för Nebukadnessar. Han fick tillbaka sin makt och sitt rike. Aldrig mer skulle han tänka att han själv är Gud. Han skulle istället tänka att han var kung över Babylonien genom Guds nåd. Vägen uppåt är vägen nedåt genom att ödmjuka sig i ringhet. Hade Nebukadnessar därmed blivit omvänd? Här har olika svar getts. Intressant är att Luther hävdar att Daniel omvände Babyloniens och Persiens stora kungar och folk, sådana som Cyrus, Nebukadnessar, Darius med flera. De orden skriver Luther i Företal till Daniels bok. Och på liknande sätt skriver han också i sin bok om judarna och deras lögner i det andra kapitlet. Bäst är nog ändå att låta frågan vara obesvarad. Vad vi kan säga är i alla fall att en tydlig bekännelse där den troende förtröstar på Guds förlåtande nåd, det vill säga evangeliet, inte är klart utsagd av Nebukadnessar. Tack för att du lyssnat.